här börjar i huset intill av Lee Tobin McLean. Översatt av Isabel Valencia. Inläst av Veronica Frum för HarperCollins Nordic. Hemvändarna. Till alla de som arbetar för att bevara öarna i Chesapeake Bay. Kapitel 1. Färjan nådde Tiberi Island i samma stund som solen försvann bakom ön, förvandlade fjärden till en blank, gyllene spegel. Ryan Hastings såg sig själv som en seriös vetenskapsman som inte gav efter för känslor. Men när han steg av på den lilla isolerade ön skällde glädjen över honom som Chesapeake Bays mjuka vågor. "Du reser lätt," kommenterade besättningsmannen som räckte Ryan hans enda resväska och tog emot den generösa bonus Ryan hade erbjudit för den sena kvällsturen. "Har du någonstans att bo?" Ryan nickade, trots att han inte var säker på om han var välkommen. "Hos Betty Raines." "Jag förstår. Tråkigt att höra om Wayne." Han kisade mot Ryan. "Du är ett av deras fosterbarn. Geniet, inte sant?" Ryans ansikte hettade. "Jag bodde hos dem som tonåring, ja." Mannen skakade på huvudet. "Jag trodde aldrig att det skulle bli något av er tre. Tji fick jag." "Du var inte den enda." Socialtjänsten hade inte heller förväntat sig särskilt mycket av fosterhemsplaceringen. Det hade varit en nödlösning för att isolera tre till synes hopplösa tonåringar så att de åtminstone inte skulle påverka eller skada någon annan. Ryan, Cody och Lewis var inte släkt med varandra och hade inte träffats tidigare. De anlände var för sig, men inom loppet av en månad, eländiga och på kant med lagen. Wayne och Betty Raines hade välkomnat dem till sitt oregelbundet byggda hus vid kusten och försett dem med vällagade måltider, varma sängar och regler. Men framförallt hade fjärden omslutit dem som en skyddande vallgrav mot deras skilda men lika problematiska bakgrunder. Där det funnits en kanot och en roddbåt och friheten att ägna ändlösa timmar åt att utforska träsken och våtmarken medan solen brände bort smärtan och vattnet skvalpande mot kajens pålverk göt balsam över deras mardrömslika barndomsminnen. Efter 4 år i den välgörande miljön hade de läkt tillräckligt för att kunna göra något av sina liv. Dessutom hade de blivit bröder i alla väsentliga avseenden. När färjan avlägsnade sig vände sig Ryan om och lyfte huvudet för att dra in den friska, saltbemängda doften av den lilla fiskehamnen. Det var sant att han reste lätt, för han hoppades att vistelsen skulle bli kort. Åka dit, titta till mamma Betty, ge sig av igen, förhoppningsvis inom 24 timmar. Silvriga månstrålar lyste upp hans väg när han promenerade de 800 meterna från kajen till Bettys hus. Han kastade en blick åt höger, mot öns lilla stadskärna, men såg bara ett fåtal ljus. Det var därför stjärnorna lyste klarare här, en angenäm kontrast mot hans hem i Baltimore. Bettys fjällpanelklädda tvåvåningshus reste sig framför honom, omgivet på två sidor av en bred veranda där Ryan hade tillbringat många timmar med att stirra på grannhuset, närmare bestämt på grannflickan. Men det hållet såg han inte åt nu. Han var här för mamma Bettys skull, inte för sig själv och sina barnsliga, romantiska svärmerier. När Ryan hade försäkrat sig om att det lyste på övervåningen gick han upp för trappan och knackade på ytterdörren. Det var kanske oförskämt att dyka upp oanmäld klockan 9 på kvällen, men Betty var inte typen som gick och la sig tidigt. Och han hade inte velat förvarna henne om sitt besök i fruktan för att hon skulle avvisa honom. Intill dörren hängde som alltid för evigt skylten. Det hade betytt oerhört mycket för honom när Betty sa att hon, fosterförälder eller inte, skulle vara hans mamma för evigt. Att han alltid skulle ha ett hem här. Men det var ömsesidigt. Han måste finnas där för henne också. Han knackade igen, högre nu, och ringde på dörrklockan medan han försökte föreställa sig.